Podplay.
Livet har på många sätt återgått till det normala i Sverige. Men så här drygt 2 år efter att coronapandemin bröt ut så lever miljontals människor i andra delar av världen fortfarande under nedstängningar. I Studio DNs utrikesvecka tittar vi idag närmare på hur det globala pandemiläget ser ut just nu, på de ekonomiska effekterna och på polariseringen kring restriktioner och vaccin. Välkommen, jag heter Ylke Holago. Och nu har jag med mig Marianne Björklund, Dagens Nyheters Kina-korrespondent, just nu på besök i Stockholm. Hej Marianne!
Hej!
Sigrid Melchior, Dagens Nyheters EU-korrespondent, med oss direkt från Bryssel. Hej!
Hej Ylke!
Och Susanna Thorén Björling, tidigare USA-korrespondent och numera min programledarkollega här i Studio DN. Men idag är du med som gäst här i podden. Hej Sanna!
Hej!
Varmt välkomna allihopa. Vi ska börja med en liten runda där jag vill att ni beskriver hur pandemin märks just nu i era stora bevakningsområden. Om vi börjar i Bryssel, Sigrid.
Ja, det känns ju som att pandemin är helt över. Men det är den ju inte, utan det är fortfarande utbrott hela tiden. Men vi skriver inte längre om det medialt. Och man tänker inte så mycket på det, vanliga människor. Vi har nästan inga restriktioner längre. Det finns liksom på vissa håll sådär små restriktioner som hänger med. Så att det var bara häromdagen som man tog bort krav på munskydd i kollektivtrafiken i Bryssel, till exempel. Det var för bara ett par, tre dagar sedan. Men överlag så har restriktionerna försvunnit och covidpassen försvunnit, så att mentalt är vi på andra sidan av pandemin helt enkelt.
Och Marianne, hur är läget i din andra hemstad Peking, och kan du säga någonting generellt om läget i Kina också?
Ja, men det är väl helt tvärtom från Bryssel. I Peking och i Kina generellt så är pandemin högst närvarande. Det är det stora samtalsämnet och det påverkar människors liv. Ur alla aspekter. Det är det man pratar om, och det är det som alla är oroliga för, att man ska hamna i en situation där man inte får gå ut, eller som många i Shanghai inte har fått göra på jättelänge. Och i Peking där jag bor så är man ju rädd att det ska bli samma läge där.
Mm, och vi kommer ju fördjupa allt det här under vårt samtal. Sanna, hur ser det ut i USA? Du var ju där i början av pandemin. Du ska snart tillbaka dit på semester. Hur är läget just nu i USA ur pandemihänseende?
Ja, jag tänker att man också kan komma ihåg att det är faktiskt över 1 miljon amerikaner som har dött i covid-19. Det är ju helt enorma siffror. 35 miljoner rapporterade fall. Smittan stiger ju nu på vissa håll. Och man pratar om en femte våg, till exempel i New York. Och en kompis till mig låg däckad nyligen här, trots 4 sprutor och så. Men annars så är det ju, de flesta restriktionerna har ju lyfts. Det finns ju fortfarande kvar en del restriktioner på munskydd i på vissa ställen. Och det varierar ju jättemycket mellan delstater. Det finns ju vissa delstater som har lag på att man inte får kräva vaccinationsintyg. Och andra delstater som har lag på vaccinationsintyg. Så att det varierar ju jättemycket. Sen kan man ju kanske säga att man har ju börjat samla väldigt mycket statistik förstås. Och man kan ju se att överdödligheten i USA är ju väldigt hög om man jämför med andra höginkomstländer. Det är bara 3 andra rika länder som har högre överdödlighet än USA. Så att man har ju klarat sig ganska dåligt på det sättet.
Och du nämnde munskydd. Under pandemin så har ju restriktioner, krav på munskydd och vaccinpass blivit starkt politiskt laddade frågor. Vilket avtryck gör det i Europa just nu, Sigrid?
Ja, precis. Det man kan säga är väl att liksom det första året, eller den första tiden, så var det väldigt mycket restriktioner, men de slog ju mot alla inom landet. Sen var det stora skillnader mellan länder såklart. Men det var ju väldigt långtgående inskränkningar i människors liv. Alltså att man nattliga utegångsförbud ibland. I Belgien fick man under en period inte lämna landet om man inte hade något specialskäl. Så att, men det levde ju alla på samma sätt. Men däremot efter att man fick vaccin och vissa vaccinerade sig och andra inte, så införde man ju på många, i många länder såna här vaccinpass, där de som då hade vaccinerat sig fick återgå till att gå på restaurang eller åka tåg eller vad det nu var. Och där blev ju det blev väldigt känsligt. Och det var först då som det blev de här stora demonstrationerna i många länder. Alltså Frankrike, Belgien, Tyskland, stora delar av Västeuropa. De här frihetsparaderna och sådär. Och det var framförallt mot just krav på vaccinering. Och det man kan säga är väl att de olika rörelserna i olika länder, de på något sätt konvergerade lite och smittade varandra, så att efter ett tag så blev det ganska mycket samma krav och samma slogans, och det blev liksom ändå en rörelse som blev mer och mer lik i olika länder och som kanske också radikaliserades, där man kanske, en person kanske bara var förbannad på restriktionerna, och så var det här vaccinpasset liksom droppen som fick en att gå ut och demonstrera. Och så kom man i kontakt med personer som kanske är mer konspiratoriskt lagda eller är klimatförnekare eller har ett helt paket med andra åsikter. Så att, och som smittade av sig då på varandra. Så att den här, och den rörelsen kan man väl ändå säga kulminerade i vintras, där det var så här stora demonstrationer i många europeiska länder. Men jag skulle säga att den hann aldrig bli riktigt, alltså plockas upp av en politisk eller politiska partier. För att liksom, efter bara några månader senare så avskaffade de flesta länder vaccinpass. Så att liksom, rörelsen desarmerades innan den hann bli riktigt politisk. Men man har sett i olika länder att framförallt partier i ytterhögen har lierat sig då med den här rörelsen. Ibland vänsterpartier. Och det här var någonting som kom upp i den franska presidentvalskampanjen, där Marine Le Pen, ytterhögerkandidaten, liksom pratade väldigt mycket om vaccinpass i sin valkampanj. Så att det var liksom, det var någonting som många partier försökte plocka upp där. Men den, som sagt, det rann lite ut i sanden i och med att restriktionerna försvann.
Vad hade Marine Le Pen för hållning?
Hon var väldigt kritisk mot att man hade krav på vårdpersonal att de skulle vara vaccinerade. Så att det var en sån politisk fråga hon drev. Och det som var lite intressant var att Guadeloupe, en del av Frankrike men som ligger långt borta, där en majoritet är svarta, där röstade väldigt, väldigt många, alltså 70% på Marine Le Pen i presidentvalet, vilket var chockerade många. För det här är ju ändå ett parti som i alla fall har en grund i liksom en ganska rasistisk politik. Och det beror nog till stor del på att det fanns en väldigt utbredd antivaxrörelse på Guadeloupe, och att hon var den som lyckades politisera det då.
Sanna, i USA har ju just munskydd också varit extremt laddat. Att bära eller inte bära munskydd har kunnat leda till våldsamheter mellan människor i mataffärer och i andra offentliga miljöer. Hur ser munskyddets politiska och symboliska roll i USA ut idag?
Ja, alltså munskydden, det blev ju hela covid, hela pandemin blev ju väldigt tidigt politiserad. Jag minns, jag var i USA precis när den slog till i mars 2020. Och då trodde man ju ett tag att det här kanske kunde bli någonting som enade folk som någon slags yttre gemensamt hot. Men så blev det ju verkligen inte, utan det dröjde bara några veckor, om ni minns, innan det där blev en politisk fråga. Och just munskydden var ju så, och det var inte bara att folk slog varandra på käften, utan folk blev ju dödade i affärer för att de antingen hade eller inte hade munskydd. Det där gick ju åt båda hållen. Och den där laddningen tror jag i hög grad finns kvar, även om den inte är lika, även om folk inte har munskydd på samma sätt. Men man kan ju verkligen se vem som bär munskydd och inte. Och mina barn pratade med en nära kompis i Washington häromdagen som sa att hon fortfarande bär munskydd. Och då säger mina barn som är 15 då att, ja men varför har du det? Och hon säger att, ja men jag har det för att jag vill visa att jag inte är republikan. Och det säger hon alltså i Washington, där typ ingen är republikan i alla fall. Så att det är ju väldigt, det har ju blivit en väldigt politiserad fråga. Och det tyckte jag man mötte sen under valet också. Och man kan se den här politiseringen, den går ju igenom. Det handlar ju inte bara om munskydd, utan även om hela som ni har varit inne på, antivaxrörelsen och desinformationen kring covid-19 som sen slår igenom på vaccinationstäckning. som ju, där det syns väldigt stora skillnader. Där vaccinationstäckningen i liberala delstater ligger på mellan 75% och 80%. Medan i mycket mer konservativa delstater så är den bara drygt 50%. Så att det får ju konkreta hälsofrågor, hälsoeffekter också.
Men om du bara kan beskriva kort, så här, hur jackar själva munskyddsfrågan in i de ideologiska skiljelinjerna? Hur hänger det där ihop?
Ja, jag tror att det har ju att göra mycket med synen på vetenskap, tror jag. Och synen på, det är ju svårt att veta om vad som hade hänt om pandemin hade tolkats annorlunda av den dåvarande. Ja, det var ju president Trump som, han var ju president när den slog till. Om man hade tolkat den på ett annat sätt och gått ut på ett annat sätt då. Sen slog den ju igenom. Det är ju också återigen det här med restriktioner och statlig styrning och hur man ser på någon slags överhöghet och misstänksamhet mot statlig information eller mot myndigheter som jag tror slår igenom.
Frihetsbegreppet.
Ja, just det.
Marianne, opinionsläget kring munskydd ser lite annorlunda ut i Kina, men att premiärministern Li Keqiang inte bar munskydd under ett besök vid Yunnan universitetet nyligen har väckt en del spekulationen. Vad handlade det om?
Ja, nej, men det handlar om, i Kina bär nästan alla munskydd fortfarande faktiskt, även om man inte måste det utomhus. I alla fall i Peking så gör man det. Så när han inte hade det på sig under det här universitetsbesöket så börjar man spekulera i om det var en tyst liten protest mot Xi Jinping som leder Kina. För Kina har ju då nolltolerans mot covid-19 och det har ju gått jättebra under lång tid ända tills omikron kom. Det sprider sig mycket snabbare än den tidigare varianten av viruset och då har det inte fungerat med de här snabba nedstängningarna som man har gjort i städer hela tiden. Och folk börjar bli allt mer kritiska. Det har varit ganska ovanligt många kritiska inlägg i sociala medier. De tas ju ner väldigt snabbt men de har ändå hunnit synas så att säga. Och nu då så undrar man om det skulle vara en, det är ju väldigt svårt att få insyn, men folk spekulerar i om det är en liten strid då i den kommunistiska partieliten kring vilken politik man ska föra. Så det var det. Dessutom de då som sprider de här ryktena eller gör de här spekulationerna där de poängterar eller pekar också på att Xi Jinping inte hade synts på första sidan i Folkets Dagblad på flera dagar och det brukar han göra varje dag. Tvärtom då hade premiärministern synts och hans, ja, han pratade mycket om ekonomi och han poängterade att det här börjar få allvarliga konsekvenser, att det är ett komplext läge på arbetsmarknaden och det har inte Xi Jinping nämnt alls. Så det var därför den bilden fick stor uppmärksamhet.
Och hur tolkar du de här tecknen?
Det är ju jättesvårt att säga, men eftersom ingen har insyn så blir det mycket rykten och spekulationer. Men de flesta tror ju fortfarande att Xi Jinping kommer att väljas om till ledare. Det är ju partikongress till hösten. Och han har väl inte utåt sett i alla fall än så länge någon som utmanar honom på den posten. Men vi vet ju som sagt väldigt lite om vad som pågår inne i politbyrån där de högsta ledarna i kommunistpartiet sitter.
Och som du nämnde så pågår alltså fortfarande den här nolltoleransen mot covid och flera hundra miljoner människor lever just nu under lockdown. Och det här har ju kritiserats av många i Kina också, och man har barn har separerats från sina föräldrar och det har varit långtgående konsekvenser kring den här lockdownen och de hårda restriktionerna. Hur påverkar den här situationen samhället och industrin, produktionen och ekonomin just nu?
Nej, men det är ju förstås väldigt negativt. Företag måste plötsligt stanna sin produktion. Du har alla tjänsteföretag som har restauranger och andra tjänster, karaokeklubbar eller vad som helst, de kan inte hålla igång men de måste fortfarande betala hyra. Folk som inte har en fast anställning, de kanske är frilansare, de har inga jobb längre. Det påverkar också psykiskt att sitta isolerad som man har gjort i Shanghai nu 2 månader, inte få gå utanför dörren. Så det är klart att det påverkar, och folk är arga. De förstår inte liksom den vetenskapliga grunden för det här. Man sätter ju alla som testar positivt i karantäncenter, och det spelar ingen roll om du har några symptom eller inte, utan du måste åka. Och det är ibland till och med att det inte är klart att de har ett positivt test. De skickas ändå till karantäncenter, och där så samlas de med massa andra på rad. Och det är snarast risk att de kan bli sjuka där om de inte var innan. Så att det har ju varit mycket, ovanligt mycket gruff kring den här politiken på senare tid.
Och hur märks den här ekonomiska nedgången konkret i siffror i Kina?
Jo, men det märktes ju den senaste statistiken för april. Då visade det sig att industriproduktionen gick ner och att detaljhandeln sjönk ganska kraftigt. Folk konsumerar inte lika mycket som tidigare. Arbetslösheten börjar gå upp. Och så påverkar ju leveranskedjorna. De blir ju brutna då när företag hela tiden måste lägga ner produktionen, eller de kan inte leverera, även om de kan producera. För en del löser det ju som så att de har som en bubbla på fabriksgolvet, så folk sover över där. Men då kanske de inte får tag på lastbilschaufförer som kan leverera produkterna, för att de kanske sitter i lockdown. Eller så kommer de inte in i nästa provinsgräns, för att de anses farliga, för de kommer från en region med stor smitta. Och det där påverkar ju hela, inte bara Kina. Kina levererar ju också mycket produkter till resten av världen.
Ja, och det här är ju någonting som bland annat svenska ekonomikommentatorer alltid refererar till just nu. Just de här brutna eller pausade leveranskedjorna. Sigrid, hur påverkar situationen i Kina EU-ländernas ekonomier just nu?
Ja, jag har inga siffror på det, men ja, det är klart att liksom väldigt mycket, vi har ju väldigt mycket import från Kina, och det är mycket som står stilla just nu. Så att detta kommer ju ovanpå många andra stora internationella kriser, som kriget såklart i Ukraina, energipriserna, och så nu då liksom stopp i leveranserna från Kina. Så att det är liksom, det är många saker som sker samtidigt som påverkar våra ekonomier i Europa och övriga världen.
Och om vi tittar på hur USAs ekonomi går här i kölvattnet av pandemin. Sanna, USAs president Joe Biden har ju vid flera tillfällen den senaste tiden pekat ut att just USAs ekonomi går bättre än Kinas. Vad är det han vill signalera med det?
Ja, dels tror jag att det handlar om att markera gentemot Kina. Biden har ju precis avslutat en flera dagar lång resa till Asien, där han ju inte besökte Kina utan valde att åka till andra länder istället. Och Biden-administrationen har en fortsatt Donald Trumps ganska tuffa linje mot Kina. Och så lägger man mycket krut på att man vill just vinna i konkurrensen där. Även om man inser att man inte kan påverka liksom det politiska systemet i Kina. Så att då vill man visa att amerikansk ekonomi står stark, och så säger man då att tillväxten i Kina är stark, tillväxten i USA är starkare än Kinas för första gången sedan 70-talet, och det tycker man ju är roligt. Men dels så tror jag också att det är lite grann en liksom kritik mot den kinesiska strategin, att det här funkade inte. Och USA försöker ju nu också knyta närmare en band till andra länder i Asien, så det kan ju vara ett sätt också att signalera mot dem att det faktiskt finns, att det är tryggt och säkert att samarbeta med USA. Så det kan nog finnas flera plan där. Och en inrikespolitisk förstås signal att Biden vill visa den amerikanska befolkningen hur starkt USA är. Det ska man nog inte heller underskatta.
Marianne, hur har Kina svarat på de här signalerna från USA och den lilla dissen mot deras ekonomiska bekymmer?
Det har jag faktiskt inte sett något svar på det. Men Kina har ju som mål att bli den största ekonomin i världen. Och USA är ju den man tampas emot. Så man kan ju tänka sig att det är de inte glada för. Sen vet jag inte ens om det stämmer att den amerikanska ekonomin växer snabbare än den kinesiska. Kina har ju som mål en tillväxt på 5,5% i år. Och det är ju högt. Det är lågt för Kina, men det är ju högt sett till industriländer. Nu är det väl lite tveksamt om de kommer nå det målet. Eller många prognosmakare tvivlar på att de kommer göra det. Sen så har ju de en förmåga att kunna få till siffrorna ändå på något sätt.
Det beror säkert på hur man, vilka exakt vad man räknar och när och vilken tidsspann, så kan man ju säga det mesta med statistiken, tror jag.
Men den här dragkampen om vem som har största ekonomin lär ju vi se mer av framöver här. Sigrid, en stor EU-fråga under pandemin blev ju den om gemensamma vaccinuppköp. Och sen hade vi det andra stora EU-beslutet som handlar om det återhämtningspaket som klubbades igenom. Och du menar att det hade varit omöjligt att få igenom ett sånt beslut tidigare. Vilka var framgångsfaktorerna i det här fallet?
Ja, om man tänker på det här stora stimulanspaketet, det är alltså 7500 miljarder kronor som EU-länderna bestämde att de här pengarna ska vi låna upp på marknaden. Det är det som är det nya. Innan har man ju liksom EU-budgeten då, pengar som man kanaliserar via EU-institutionerna. Men att ta ett steg och låta EU centralt låna pengar på marknaden och dela ut de här pengarna till EU-länder i bidrag eller lån, det var någonting helt nytt. Men det är inte en ny tanke eller en ny idé, utan det är någonting som vissa länder har velat ha under eurokrisen till exempel. Då hette det euroobligationer. Och då var det framförallt länder i Sydeuropa som ville detta för att kunna låna billigare helt enkelt. Och länder i Nordeuropa, Tyskland framförallt, som sa stopp. Men i och med covidkrisen och de här initiala restriktionerna och ekonomierna som frös, och framförallt att Italien drabbades väldigt hårt i början, och att politikerna kände att det var inte Italiens fel. Det liksom fanns en sån här moralisk dimension av det här. Det gjorde att liksom de här argumenten vann då, så att Tyskland gav med sig, och då gav även Sverige och de andra bromsklossarna då med sig, och man fick det här paketet på plats. Och det är första gången, och jag tror liksom att många sådana stora EU-reformer, de sker i kriser, för att där och då måste man göra någonting. Men sen när man väl har gjort något sånt här, så liksom sjunker tröskeln att använda, att göra samma sak nästa gång. Så att länder som Sverige då, eller Nederländerna och Tyskland och sådär, har ju sagt att vi går med på det här nu, men vi kommer inte gå med på det här nästa gång. Nästa gång det blir en finanskris. Men det, jag tror att det blir svårt då att stoppa en sån sak om man väl har gjort det en gång. Så att det finns nog liksom en möjlighet att man har tagit det här steget och fortsätter på den banan. Och det ska man också veta att just nu på EU-nivå så är det väldigt mycket klimatpolitik då. Det är liksom väldigt uppskruvat takt nu i olika klimatomställningar. Och de finansieras framförallt genom det här stimulanspaketet som kom till under covid. Så att just nu så är det här det främsta verktyget för att få igenom liksom hela vår europeiska klimatpolitik.
Sanna, de här ekonomiska stimulans- och återhämtningspaketen då, som man har infört i både USA och i EU, hur påverkar det den ekonomiska situationen vi har idag med stigande inflation?
Ja, men alltså jag tror att man kan nog se en koppling där. Alltså om man tittar på den amerikanska situationen, så där var ju arbetslösheten ganska låg redan när pandemin slog till. Och man har ju gått in med stimulanspaket som utan dess like. Och om Sigrid pratar om 7500 miljarder kronor i EU, så har ju Vita huset då, eller i USA, så har man gått ut med sammanlagt 5000 miljarder dollar. Alltså det är ju 50 000 miljarder kronor då ungefär sen pandemin gick igång. Och det har ju gått både till privatpersoner och familjer, och jättemycket till näringslivet, och sen har man gått då till delstater och gett till sjukvård och annat. Men det är ju enorma summor pengar som man har öst in i systemet för att stimulera. Och det har ju gjort då att man fick en väldigt låg, liksom kortvarig lågkonjunktur kan man säga, som varade egentligen bara 3 månader. Sen har ju ekonomin tuffat på, men man har ju fått då en väldig inflation, och man har ju en väldigt låg arbetslöshet som jag tror i USA nu ligger på 3,6% eller någonting. Så där har man ju lyckats. Sen tycker jag att man kan säga att det man inte har lyckats med är ju se fördelningspolitiskt på detta, för att ojämlikheten, i alla fall i USA, har ju stigit ytterligare Och den var ju redan enorm som de flesta vet. Och där finns det ju sammanställningar som visar att de allra rikaste har liksom fördubblat sina förmögenheter. Så att det där tror jag kommer att ligga kvar väldigt länge. Och hur man ska åtgärda det är ju en jättefråga.
Och ur ett Kina-perspektiv, Marianne, vilken effekt får den globala ekonomin som ju faktiskt skakar just nu? Vad får den för effekt på Kina?
Men det man har märkt är ju högre energipriser till exempel, som ju gäller i hela världen. Det vet jag att många klagar på. Men sen tror jag väl egentligen det framförallt är det omvända, att den kinesiska ekonomin går lite långsammare. Det påverkar världsekonomin, för Kina är så stor del av världsekonomin idag. Så om de slår av på takten, då får det effekt på den globala ekonomin. Det var ju Kina som drog igång eller höll uppe ekonomin under finanskrisen 2008. Det var ju tack vare jättelika stimulanspaket där som den globala ekonomin ändå höll sig någorlunda över vattenytan. Och då stod man för 40% av världsekonomin. Nu står man kanske för ungefär 20% av världsekonomin. Men man är ju enormt viktig för den globala tillväxten. Man efterfrågar mycket och man producerar mycket.
Jo, jag skulle också säga att det här, när jag pratar om det här EU:s stimulanspaket, det är ju någonting som de pengarna betalas ut nu. Sverige har inte ens fått sina pengar, utan det kommer i höst. Så att det är ju någonting som är liksom lite förskjutet, utan de här direkta stimulanserna för att hjälpa folk att inte bli arbetslösa, det skedde ju då på medlemsstatsnivå tidigare. Så att det här är någonting som kommer nu helt enkelt.
Sigrid, om vi blickar tillbaka lite, jag nämnde ju det första stora beslutet som EU tog, och där man kom samman på ett ovanligt sätt genom pandemin. Det gällde ju de här stora vaccinuppköpen. Hur såg processen och enigheten ut där?
Ja, precis. Det är någonting som, återigen, liksom att när det är någon kris så hittar man något nytt sätt att fungera. Det har funnits tidigare, liksom, även tidigare under pandemin, att man, de 27 länderna liksom snackade ihop sig och bad EU-kommissionen till exempel köpa munskydd eller sjukvårdsutrustning och sådär. Men då var det ganska långsamt och man bollade fram och tillbaka och sådär. Men när det kom till vaccin, då bytte man liksom lite sätt att göra det där på. Utan man gav kommissionen ganska fria tyglar. Och då liksom förhandlade EU-kommissionen direkt för hela EUs räkning med vaccintillverkare och kunde då ha liksom hela den här jättemarknaden med 450 miljoner människor liksom i ryggen, och då förhandla till sig billigare vaccin och snabbare doser helt enkelt. Så att det hade man aldrig gjort förut på det sättet. Och det gjorde då att man fick 4 miljarder doser. Har man liksom, 1 miljard har ju redan kommit till EU-länderna. 3 miljarder kommer pytsas ut, och de kommer ju anpassas då till nya varianter. Och idag är det snarare liksom problemet, om man nu ska kalla det problem, att det är för många doser. Att det är många länder nu som slänger doser som de redan har och inte vill ha de här nya doserna, för att man kommer inte kunna använda upp dem och man har ingen lust att betala för dem. Men för att snabbt få till vaccin och snabbt få dem till alla länder till ett bra pris, så var det en succé, tror jag, nu sett i efterhand.
Och i efterhand då, hur ser EU på hur uppköpen har påverkat andra ekonomiskt svagare länders möjligheter att överhuvudtaget få tag på vaccin? För utbudet var ju begränsat i alla fall till en början. Och nu låter det nästan som att man har hårdat, eftersom man måste kasta doser medan andra länder då inte har vaccin överhuvudtaget.
Ja, precis. Det har ju också varit en debatt. Alltså i början så var väl tanken var att se till att inte EU-länder höll på att bjuda över varandra och var i konkurrens. Och liksom fanns en rädsla av att de här största, rikaste länderna skulle få vaccin först, och att det skulle vara väldigt skadligt då för att sammanhållningen, om till exempel Tyskland och Frankrike börjar vaccinera medan fattigare länder i Östeuropa skulle sitta och vänta då. Men man har väl liksom inte tänkt så solidariskt med resten av världen, utan den solidariteten har ju stannat i Europa så att säga. Utan EUs politik gentemot resten av världen har varit att köpa upp doser och donera dem då via COVAX, det här internationella vaccinbiståndet. Och det har man ju, där har man gett jättemånga doser. Men sen har det funnits en diskussion, en internationell diskussion där vissa, framförallt Indien och Sydafrika, har velat ändra patentöverenskommelser i världen så att de lättare skulle kunna producera eget vaccin, enligt dem då. De säger att det här är problemet. Och där har EU, som är en part i de här förhandlingarna, sagt blankt nej. Där har EU sagt att nej, vi håller inte med om att detta är problemet. Det är inte därför ni inte producerar vaccin, utan ni skulle kunna göra det i alla fall. Och framförallt, om man skulle ändra de här patentreglerna, så skulle det göra att det blir svårare nästa pandemi, eller nästa gång man snabbt behöver, eller liksom, läkemedelsbolag skulle inte ha incitament att så snabbt kunna hitta på nya vaccin, helt enkelt.
Intressant argument. EUs vaccinstrategi gjorde ju, som du har sagt, att alla medlemsländer hade tillgång till vaccin samtidigt. Ändå ser ju vaccinationsgraden väldigt olika ut inom EU. Vad beror det på?
Ja, den är otroligt spridd. Och det är ju så intressant då att man fick ju tillgång till vaccin ungefär samtidigt. Sen var det vissa länder som valde att inte köpa de dyrare, alltså Pfizer till exempel, utan valde att köpa mer Astra och sånt där. Men nu liksom över ett år senare så kan man ändå se att det finns ingen vaccinbrist idag i Europa. Men ändå är graden av vaccinering enormt olika i olika länder. Så att liksom i Västeuropa så är det 70-90%. I princip alla väldigt gamla personer är vaccinerade. De har fått boostersprutor. Och i Bulgarien, som är det EU-land där med lägst vaccinationstäckning, där är bara 30% av den vuxna befolkningen vaccinerad. Så att, och om man tittar på, Sanna, du nämnde innan att det är 1 miljon amerikaner som har dött i covid. Så ser det ut också i EU sammantaget, att det är 1 miljon ungefär, lite mer kanske, som har dött. Men om man tittar på mellanländer, alltså nu när man har liksom lite facit av 2 års pandemi, då är det, om man tittar på överdödligheten då och jämför länderna, så är det samma länder som, det är de länder som är fattigast såklart. Det är länderna i Öst- och Centraleuropa. Och sen kommer Västeuropa och sen kommer Skandinavien sist. Även Sverige då, även om man under perioder hade väldigt mycket smitta i Sverige. Men den här listan ser ut nästan exakt som vilken annan lista som helst när man mäter samhällelig utveckling eller ekonomi eller liksom grad av demokrati. Allt det här, det är samma lista liksom. Och det korrelerar också perfekt med vaccinationstäckning. Så att det landet som har haft högst överdödlighet, det är Bulgarien. Och det är det landet med lägst vaccinationstäckning. Så att det är en väldigt stor skillnad. Och det hänger ihop med framförallt sådana faktorer som hur mycket man litar på staten, hur mycket ekonomisk utveckling helt enkelt.
Sanna, du nämnde ju vaccinationstäckningen i USA tidigare, men hur ser motsvarande lista som Sigrid var inne på ut i USA demografiskt?
Jo, men det överstämmer ju lite grann där också, för man kan ju se på samma sätt där att de delstater i USA som är rikast, de är ju oftast också demokratiskt styrda, eftersom det här har i USA en väldigt stark politisk koppling, där man kan se att det är en större, liksom, vad man har för partitillhörighet eller partisympatierna är en större skiljelinje än till exempel hudfärg eller inkomst. Men de här sammanfaller ju ganska mycket också ändå. Så att man kan se att sydstaterna delstater som Wyoming till exempel, där, som ju är väldigt glest befolkad, men där är vaccinationsgraden väldigt mycket, mycket lägre än vad den är i då delstater i nordöstra USA till exempel. Något som är spännande tycker jag också är ju, apropå det ni pratade om vaccin, hur man köper upp vaccin och hur det där fungerade i början. Det var ju också hur man tog fram själva vaccinet och hur man samarbetade på ett helt nytt sätt som man aldrig hade gjort tidigare mellan företag och myndigheter till exempel. Att man garanterade, staten gick in och garanterade viss inkomst och att bolagen vågade ta en risk att till exempel fortsätta utveckla vaccin trots att man inte hade hunnit få alla tillstånd till exempel. Så att det var ju därför också det gick så otroligt snabbt. Och det där har de ju sagt att de ska kunna fortsätta med. Det såg man ju att om alla sätter till alla klutar så går det att ta fram vaccin ganska snabbt. Alltså väldigt mycket snabbare än vad det brukar göra. Sen kan man ju säga när det gäller dödstalen, vaccinationsgraden då skiljer sig så pass mycket, så finns det ju ändå kan man ju säga att dödstalen har drabbat till exempel då svarta ursprungsbefolkningen hårdare i USA. Det har ju dels tror jag att göra med att det skedde innan vaccinerna slog igenom, innan alla folk blev fullvaccinerade. Och sen har det ju då den här socioekonomiska kopplingen, att det är grupper som lider av större ohälsa och som är fattigare. Så att det är precis på samma sätt där tror jag.
Mm. Och jag tänker också att det vi inledde med att prata om, att hur det ser ut idag, och jag sa att i Europa så känns det som att pandemin är över. och så är det ju för att i Västeuropa, för att där är de som är skörast och äldst är vaccinerade. Men de här siffrorna på överdödlighet i Östeuropa, de kommer ju även fortsätta nästa år och nästnästa och flera år framåt, eftersom de fortfarande inte är vaccinerade. Så att pandemin kanske, vi pratar inte om det, men den är inte över i de länderna.
Nej, och det har ju skett, det är ju spännande, för det har ju skett en förändring, till exempel även i USA då, där om man tittar på att pandemin först slog ju väldigt mycket mot storstäderna. Och där är det här var ju också innan det blev politiserat och innan, och det var ju där folk var, det var ju där det spreds väldigt snabbt och ingen var vaccinerad. Och det var ju också liberala ställen. Och sen någon gång i januari 2021 så bytte de här kurvorna plats då, där det blev mer glesbefolkade, att det var där överdödligheten blev större.
Marianne, hur ser vaccinationsbenägenheten ut i Kina? Vilka grupper är det som är för och emot vaccin, om det går att generalisera på det sättet?
Det görs ju inte direkt opinionsundersökningar, men det är generellt sett en hög vaccinationsgrad i Kina. Över 80%, närmare 90% tror jag. Men man har ett jättestort problem, för det är just de som Sigrid pratar om, de äldre och sårbara. De är i lägre grad vaccinerade. Jag såg någon siffra på att bara drygt hälften över 80 år har tagit 2 sprutor.
Hur kommer det sig?
Jo, men man har ju haft en helt annan strategi. Man började med att vaccinera den aktiva befolkningen, 18 till 60 år eller något liknande. Det var de som först fick vaccin. Och man kände sig väl lite osäker på vilka biverkningar det skulle ge till äldre och sårbara grupper. Och det där etsade sig väl fast i de äldres huvud på något sätt. För nu försöker man ju att vaccinera äldre. Man lockar och pockar med matkuponger, en kyckling, lite ägg eller till och med kontanter. Men många är rädda för att det ska ge biverkningar, så de vill inte. Jag har själv pratat med äldre, de säger nej, jag har diabetes eller jag har hjärtproblem. Det är nog farligare för mig att vaccinera mig än om jag skulle få covid. Och de ser inte heller så stor risk att de ska få covid, för länge var det väldigt låg smittspridning i Kina. Så det där är nog en anledning till att Xi Jinping är väldigt... att han inte riktigt vågar överge den här politiken, för då skulle man ju riskera att ganska många dog. Det finns siffror, ja, prognoser om att flera miljoner skulle dö, och det skulle ju inte se bra ut. Eftersom han ju har sagt att Kina har en överlägsen pandemipolitik, och det visar att det kinesiska systemet är överlägset det västerländska. Så han har målat in sitt hörn lite där.
Vad tror du att han kommer göra för att ta sig ur det där hörnet då?
Jo, men nu har de ju en drive och försöker vaccinera äldre med olika erbjudanden och sådär. Men det har inte riktigt lyckats ännu. Jag tror att han vågar ju inte riskera att det blir jättemånga som dör, för det skulle ju, då skulle han ju förlora ansiktet, och det går inte. Och han har ju satt sin personliga stämpel under den här politiken. Så jag tror att han kommer avvakta och kanske tillåta ekonomin att vara lite bräcklig ett tag, ända tills partikongressen då till hösten, då han då, som han vill, ska väljas om. Om det inte blir så att, det har ju varit lite kritik och nyligen så var det en demonstration på ett universitet i Peking. Studenterna var jättearga för de har inte fått gå utanför campus på jättelänge. Och om det där tilltar och det blir social instabilitet, då blir han nog nervös. Och om arbetslösheten skulle stiga jättemycket, då kan det ju tvinga fram en förändring.
Sigrid, vi har ju varit inne på de här lyckade samarbetena inom EU som har kommit till under pandemin. Hur ser du att EU drar nytta av de lärdomarna idag i andra frågor, som till exempel relationen till Ryssland efter den storskaliga invasionen av Ukraina?
Ja, men det är väl lite det jag var inne på, att alltså när man får nya samarbeten på plats i en kristid och sen så fort tenderar man att använda de här samarbetena eller nya strukturer eller institutioner eller vad det nu blir även i fortsättningsvis då. Och det tycker jag man märker lite nu med alltså dels det här som jag var inne på med när återhämtningspaketet, att man nu de som gillar det, de argumenterar nu igen för liksom nya stimulanspaket för någonting annat, till exempel höga elpriser eller sådär. Men framförallt det här, det är väl framförallt det här hur man agerar, hur man köper upp saker tillsammans via kommissionen, som man märker nu med när hela EU då inför sanktioner mot Ryssland och ska försöka bli av med sitt beroende av rysk energi. Då har man också gett EU-kommissionen uppdrag att åka runt i världen och skriva nya avtal med, ja, med Japan om sån här flytande gas eller med USA om gas och sådär. Så att det tror jag också har gått lite smidigare nu, för att man hade den här liksom, kommissionen som liksom, vår agent i världen, att det var liksom, det fanns en struktur för det som nu används.
Vi ska börja avrunda. Jag skulle bara vilja be er kort sammanfatta vad ni håller ett särskilt öga på när det gäller pandemirelaterade frågor och politik i era bevakningsområden här framöver. Marianne, varsågod.
Nej, men jag kommer nog hålla ett öga på och uttryck av missnöje, för det bubblar lite märker man när man pratar med människor och de ser hur resten av världen nu lever med viruset och fler börjar ifrågasätta den här nolltoleransen, och det kommer jag hålla ett öga på om liksom det här missnöjet kommer fram ännu mer och om det även kommer från högre nivåer och om det kan innebära någon förändring för Kina. Sen är det ju ekonomin förstås också som man får hålla ett öga på. Hur mycket kommer det här påverka den kinesiska ekonomin? Hur mycket kommer det påverka arbetslösheten? Får de som går ut från universitetet jobb och kommer utländska företag stanna kvar? Vill de fortfarande investera i Kina? Kanske flyttar de produktion till något annat land? Det är väl sånt som jag kommer hålla ögonen på.
Sanna, vad prioriterar du härnäst?
Jag tycker att det är intressant att se hur pandemin tycks ytterligare ha förstärkt en utveckling i USA som går i ganska otäck riktning med desinformationskampanjer och polarisering och avståndstagande. Som vi ser och vad det får för följdeffekter som man kan till exempel se att ifrån till i liksom attityderna till vaccin, att det har fått en del föräldrar att faktiskt inte sätta sina barn i de vanliga ordinarie vaccinationsprogrammen, och det är ju kanske inte så många än, men att det där får ju en, det blir ju en hälsoeffektfråga som kommer att vara i många år. Och sen, som vi var inne på tidigare, just att man får en ojämlikhet, en ekonomisk ojämlikhet som redan innan är helt abnorm, och att den blir bara ytterligare förstärks. Det där påverkar, det söndrar ju ett helt samhälle, och det är det vi ser där. Så att det där är ju, blir ju intressant att följa fortsättningsvis också.
Och så kan ju Trump faktiskt vara på väg tillbaka till makten.
Det får vi se.
Sigrid, vad har du i fokus här närmsta tiden?
Ja, men det man ser är ju att även om pandemin känns som att den är över, så är det ju fortfarande efterverkningar av, alltså i de länder som hade väldigt hårda restriktioner, där har ju också kraven varit väldigt hårda på politiker att de ska leva som de lär. Och minsta lilla avsteg från, eller brott mot restriktionerna, får ju politiska konsekvenser. Och det ser man just nu, alltså lite fördröjt i Storbritannien, där Boris Johnson har liksom blivit påkommen med att han och hans regering har liksom träffats i strid med restriktionerna. Och det är ju den här veckan som den här rapporten kommer om, ja, i vilken utsträckning de har haft fester. Och det som kallas Partygate i Storbritannien. Så det är väldigt intressant att se vilka politiska konsekvenser detta får, kanske på den brittiska regeringen. Men det här har man ju sett i många länder, och det fortsätter liksom de här, ja, efterdyningarna helt enkelt mot politiker då, som inte har klarat av att följa sina egna restriktioner.
Och med det så måste vi avrunda det här avsnittet, men ni kommer ju alla att förekomma här i podden igen, och vi får många möjligheter att följa upp de här viktiga frågorna som ni har berättat om i Studio DN idag. För den här gången så säger jag stort tack, Marianne Björklund, Kina-korrespondent.
Tack.
EU-korrespondent Sigrid Melchior.
Tack.
Och Sanna Thorén Björling, du är tidigare USA-korrespondent och programledare här i Studio DN. Och vi är alla kollegor här på Dagens Nyheter. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.